Det är lätt hänt att vi tror att vi vet vad kristendom till exempel alltid har varit. Då är det förmodligen också lätt hänt att vi tänker oss att det liknar det som vi stöter på inom katolsk och ortodox kristendom och protestantisk, som alla egentligen har sina präglas mycket av det framväxande Europa egentligen på många vis. Och det här är ett bekymmer, att vi tänker att varianter av kristendomar då egentligen inte är riktiga kristendomar. Vi tänker oss gärna den här stora modellen, stora berättelsen att Jesus en gång i tiden gick och predikade i Galileen. Han förde vidare en lära till sina apostlar som förmedlade dessa visheter till så småningom andra biskopar och präster som traderade detta, och vi har det genom Bibeln och vi har det genom fastslaget genom kyrkomötena, essensen i den här läran som så småningom har fortsatt att utvecklas eller att föras vidare genom den apostoliska traditionen. Den här bilden gör att mycket av det som var judendom och kristendom vid vår tideräkningsbörjan ser väldigt besynnerliga ut. Kan det verkligen vara ett kristendom, det här konstiga, det som inte alls liknar det som, ja inte alls, men som är klart annorlunda i alla fall än det som till exempel den stora kyrkofadern Augustinus höll för kristendom under 400-talet? Kan vi fråga oss. Det som jag har velat göra med en artikel om mat och manikeism, dels så har den sitt ursprung i en förfrågan från redaktionen för religion och bibel om jag ville delta i ett temanummer om mat och religion. Och då tänkte jag, ja, manikism är perfekt och ni kommer snart förstå varför. Men jag har också velat visa på den variation som funnits inom såväl judendom som kristendom under de första århundradena. Mani, han är född år 216 förmodligen i Babylon, nuvarande Irak. Han har vuxit upp i en miljö, en kristen variant, fast väldigt, alltså en kristen döpargrupp, döparsekt kan man kanske kalla det för, men det beror lite på vad man menar med sekt och om man ser det som pejorativt eller inte, så vi kallar det för en grupp där just renhetsritualer är väldigt viktiga, tvagningar vid olika tider och tillfällen och sådär. Och den här gruppen alkasiter finns alltså i Mesopotamien och Babylon, alltså nuvarande Irak, som en grupp bland många. Det finns en stor variation inom såväl judendom som kristendom vid den här tiden. Manis lära har alltså de här rötterna i renhet. Men han bryter med alkasiterna så småningom och menar att vi har andlig materia i oss. Det här måste frigöras, inte genom olika tvagningar bara, utan tvärtom. Vi kanske inte ens ska belasta vatten till exempel med de här renlighetsceremonierna, utan vägen till befrielse går genom matsmältningen. Man tänkte sig att matsmältningen kunde frigöra andlig materia som var fjättrad i den här mörka materiella världen och på det sättet kunde återbördas till dess hemvist i den ljusa andliga sfären. Det här kan ju låta som en besynnerlig lära, men Mani tänker sig att det här är grundat i den tidens medicinska vetenskap. Så att han försöker använda det som han såg som säker kunskap, helt enkelt. Mani menade att den här religionen, den är egentligen giltig överallt, och den har egentligen sin kärna i det som finns i alla religioner. Han menar att det som har uttryckts inom buddhism, zoroastrism, kristendom, judendom egentligen är det som han själv ville säga. Vi har här en slags tanke om att alla religioner egentligen har samma syfte, fast det har på något sätt blandats bort. Och på det sättet så är det väldigt lätt att förstå hur Mani, när han börjar sprida sitt budskap, anpassar det till de olika miljöer där han befinner sig. Och på det här sättet så ser vi hur religiös förändring är en väsentlig del såväl i förståelsen av tidig kristendom och judendom som för manikeism. För Mani stöter på buddhister i Indien till exempel, dit han beger sig, imponeras av dessa asketer och införlivar en hel del av deras övningar och ger sin lära ett buddhistiskt språk, en buddhistisk språkdräkt. Men när han återkommer till hovet i det sassanidiska imperiet, där han har fått kungen Shapir den förstes öra, så måste han försöka uttrycka sin lära på ett sätt som blir begripligt för människor som har vuxit upp i en miljö där till exempel zoroastrism och kristendom och mandeism har varit väldigt viktiga. Då får den ett annat språkdräkt. Och då tar den sig iranska former. För att det är ju liksom i den persiska miljön som han då befinner sig. Så småningom så det sker ett regimskifte. Och Mani kommer i onåd och avrättas år, om jag minns rätt, 276. Och förföljelsen av manikéerna som då börjar, för zoroastriska präster, de gillar inte att manikismen har fått ett så starkt säte i hovet där, utan de vill ju ta tillbaks det de har förlorat. Och manikéerna sprids då ut över världen, och på det sättet så fortsätter manikismen att spridas åt väster. Då har den med sig alltså språk och form från persiskt område. Och den anpassar sig till de former som den stöter på. Vi möter den i min artikel framförallt i Kellis i Egypten. Dahle heter den nu för tiden. Men under antiken, 300-talet, så kallades den här orten för Kellis. Och där möter vi många manikéer som kallar sig för kristna. Man menar att man tillhör den lilla kyrkan och man är till för att leda dem i den större kyrkan så att de inser det egentliga budskapet i kristendomen. Vi ser hur man, liksom Mani, har sina rötter i nytestamentliga texter hos Jesus och Paulus, och man menar att man egentligen är de som följer Jesu lära bäst. Det är bara det att andra inte har förstått hur den egentliga efterföljelsen bör gå till. Jag började ju med att tala om hur matreglerna var väldigt centrala inom manikeismen. Vi ser dock att alltså den här indelningen som man hade mellan några munkar och nunnor, de utvalda, electi brukar man ofta kalla dem på latinskt språkområde i alla fall, de skulle då alltså vid en måltid på kvällen som konsumerades i rituella former frigöra ljusmateria. Och de skulle ha ägnat dagen åt böner och så vidare för att liksom verkligen leva på ett sätt så att de kunde vara de reningsverk som de egentligen då i grund och botten skulle vara. Manikéerna skulle då enligt regelboken också ha hörare, lekfolket, som skulle förse de utvalda med adekvat föda. De själva behövde inte leva enligt samma strikta regler som de utvalda, utan de hade också en hel del föreskrifter att följa. Och man skulle bara ha ett barn, man skulle inte fortsätta att sprida det materiella kretsloppet vidare, man skulle försöka befria sig från den här världen. Men i min artikel så har jag arbetat med nytt material från Kellys där man ser hur vanliga manikéer och även mycket fromma sådana, till och med de som utbildar sig till att bli utvalda och kanske är utvalda, är betydligt mer flexibla i sin religiösa vandel. Man har flera barn. I breven sörjer man sina avlidna och man är hela tiden bekymrade och bryr sig om varandras hälsa. Och det här gör att vi kan ta ner manikismen från just ismens himmel ner till mänsklig religiositet och få den att bli begriplig. För hur skulle den, om den inte var anpassningsbar, kunna sprida sig? Den sprider sig mot väster och kyrkofäderna i väster kallar den för iransk. Någonting främmande. Fast då har de egentligen gjort mycket av såväl judendom som kristendom väldigt främmande, för manikismen är ett uttryck för även den sorts religiositet som vi finner i mycket judendom och kristendom. I till exempel Irak under 200- och 300-talen. Kungen i det sassanidiska imperiet, Shapir den första, han såg liksom Konstantin ett stort värde i att ha just en sån här universalistisk religion som statsbärande. Det skulle knyta ihop imperiet. Konstantin valde några varianter av kristendom för sitt syfte som skulle kunna ena riket. Man hade försökt med solkulten under 200-talet, men nu var det kristendomen som gällde under 300-talet. Han är inne på samma linje som Shapir den första var kanske 50 år tidigare, under 270-talet, när manikismen då blir statsbärande i det sassanidiska imperiet. Den sprids åt väster och den ses där som någonting främmande. Och det är naturligt att de som ser den romerska kristendomen som det statsbärande utmålar det som kommer från den politiska och militära fienden Iran som någonting mycket främmande. Likadant så finns det maktanspråk från persiskt håll när man stöttar manikismen för att, så att säga, exportera den till väster, och därmed så blir den en del av den kulturella expansion som även militär expansion ofta går hand i hand med. Men manikéerna, de sprids alltså åt väldigt många olika håll. De sprids även åt öster, de kommer till Kina. Vi möter dem vid det kinesiska hovet under 600-talet, där man också har stött på olika bekymmer med att konfucianism och daoism inte riktigt är enade. Man vill ha en enad ideologi. Och Tang-dynastin från vår, vad är det, 618 om jag minns rätt, fram till början på 900-talet är det väl, försöker att ordna en statsreligion även där. Och där möter vi manikéer som har spritts åt öster. De är alltså med och debatterar vid det kinesiska hovet, men så småningom så blir det en variant av daoism som blir den statsbärande. Samtidigt så ser vi hur manikismen fortsätter att leva i Centralasien. den blir lite religionen för de intellektuella, religionen på modet, när islam utvidgas, expanderar under 600-talet, så är det många som vill, så att säga, uttrycka det persiska genom att fortsätta med manikeism. Så då har vi helt plötsligt sett hur manikismen ses som det ursprungliga. Helt plötsligt. Förut så var det någonting som var avvikande från zoroastriskt håll. Nu så är det någonting som ska bevara kulturarvet, skulle vi kunna säga. Manikismens anpassningsförmåga är fantastisk. Den, trots att den motarbetas genom blodiga revolter så sent under 1300-talet, så fortsätter den, och portugisiska rapporter ger vid handen att man möter manikéer i Kina så långt fram som under 1600-talet. En väldigt anpasslig religiositet, alltså. Man håller sig inte bara till att man ska ha ett barn, man har flera barn. Man håller inte de här strikta reglerna om maten som vi har trott, utan vi ser hur man anpassar sig såväl för att kunna passa in i det muslimska samhället, det här diskuterar jag lite grann i artikeln, men också i det kristna Egypten. Kan det här verkligen vara en religion som är genuin, kan man fråga sig? En sån anpasslighet och sån föränderlighet. Ja visst. Varje religion som överlever är anpassningsbar, annars skulle den gå under. Religionerna måste fungera i sin kontext. Om vi tycker att manikismen är väldigt anpassningsbar och väldigt föränderlig, och det är på något sätt att man bluffar, så har man ofta sett det. Har i sådana fall väldigt dålig koll på hur till exempel kristendomen också anpassar sig. Det finns inget icke-genuint i detta. Religionen bidrar med en slags tankemodell, en textvärld, ritualer, olika former att hantera tillvaron i sökandet efter det absoluta i sina olika kontexter. Och kontexterna gör att detta genuina sökande bland människor faktiskt tar sig olika uttryck. Och naturligtvis så är manikismens föränderlighet, om man ser detta som märklig, så beror det förmodligen på att vi inte ser hur de religioner som vi är vana vid att se, hur mycket de har förändrats. Förmodligen så har vi i sådana fall våra moderna glasögon på oss när vi ser på antika religioner och tänker att tidig kristendom och judendom alltid har sett ut som judendom och kristendom ser ut idag. På det här sättet så har jag velat visa, dels har jag velat berätta mer om den manikeiska religionen som är vår första världsreligion. Jag har velat belysa problem i hur vi ska, när vi försöker att avgränsa vad som är judendom, kristendom eller manikeism. Och jag har också velat visa på hur nytt material kan visa på hur vanliga människor levde som manikéer i Egypten i en kristen kontext. Jag hoppas att den här föreläsningen ska ha varit en inspirationskälla till att ni kanske läser den här artikeln som kommer publiceras i Religion och Bibel senare under hösten 2014 förmodligen. Och jag hoppas att det här kan vara en inblick i en fascinerande värld som länge var okänd för mig, trots att jag är religionshistoriker och jobbar med antiken, men som blir allt rikare eftersom vi har fler och fler manikeiska texter att tillgå. Jag hoppas att det här har varit en inspirationsföreläsning och att ni kanske utifrån den förstår lite mer om vad jag vill att sätta fingret på i den här artikeln. Mat och manikeism. Tack för nu.